Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
What is the source?
One, two, three, set it!
Välkommen till avsnitt 38 av Driftpodden. Idag har vi en mycket intressant gäst i podden, nämligen Magnus Bertling, Svenska Bilsportförbundets nya ordförande. Magnus har ju fått den utmanande uppgiften att bringa reda i Svenska Bilsportförbundet efter en ganska turbulent tid. Och vi ska få höra lite grann om vad Magnus ser på, vad han har för utmaningar, lite grann om hur det har varit och hur han ser på framtiden. Välkommen till Driftpodden, Svenska Bilsportförbundets nya ordförande Magnus Bertling.
Tack.
Jättetrevligt att ha dig med och det ska bli spännande att höra dina sätt att se på en del olika saker här. Jag tänkte att vi skulle få höra både lite grann om dig och vad du tror och har för förhoppningar om ditt framtida arbete här inom förbundet.
Mm. Jag ska väl först av allt att säga att just drifting är jag inte så jättehemma i. Jag har sett det samma med racingtävlingar där mer har varit en sån här uppvisningsgren i pausar och så vidare. Så att jag vill säga att jag ser fram emot att lära mig mer om drifting. Jag ska väl försöka träffa utskottet framöver och även bevisa någon form av tävling-meeting när det blir aktuellt.
Mm. Ja, du har ett jätteduktigt och engagerat utskott där som jag är helt övertygad om kommer att ta väl hand om dig där.
Ska bli spännande att träffa.
Om vi börjar då med din ände så att säga. Vem är Magnus Bertling och vad har du för dig till vardags?
Ja, det som har fört mig hit är väl framförallt att jag har en näringslivsbakgrund sedan många år tillbaka inom svensk handel. Där jag har jobbat inom olika sektorer av detaljhandel, både mot konsument och även mellan företag. I över 40 år i olika positioner. Jag har varit marknadschef och vd för några olika företag. Jobbat många år som konsult och nu under senare år mer och mer engagerat mig som styrelsearbete. Jag är styrelseordförande för en kedja som heter Leka som har växt väldigt kraftigt under ett antal år här. Så det är min bakgrund och vad som har utmärkt specifikt de uppdrag jag haft, oavsett om jag varit anställd eller konsult eller suttit i styrelsen, det är att det har varit så kallade, det har varit kedjeverksamhet, alltså utspridd över landet med olika lokala förutsättningar att tackla. Det har ofta varit organisationer som ägts och drivits av enskilda företagare som på olika sätt samarbetar om någonting. Det kan vara inköp, det kan vara marknadsföring, det kan vara egentligen allt som man samarbetar med.
Mm.
Och det har väl krävt och resulterat i en vana att hantera många olika åsikter som ofta är fullt befogade därför att man tittar ju på sin naturligtvis lokala verksamhet och sen i första hand. Och inte alltid en stillsam miljö där allting är frid och fröjd, utan det tycks och det bråkas ibland och det ställer krav på att man kan samordna viljor och fokusera på sakfrågor och snarare än känslor. Så att det var väl det som jag tror valberedningen tyckte att det var en bra bakgrund in i motorsportens och svensk bilsports lite komplexa värld.
Ja, nej, men det låter ju absolut så, för här har vi har ju dels olika lokala förutsättningar som du pratar om och vi har olika sportgrenar som samsas och drar lite åt olika håll i vissa fall.
så är det, och jag tror man måste liksom, så kommer det alltid att vara heller. Mm. Utan det handlar ju väldigt mycket om att enas kring alla de områden där det finns samordningsfördelar, och sen att vi presenterar svensk bilsport mot, så att säga, samhället och våra supporter som en samlad kraft.
Mm.
Där får ju varje, både om man är aktiv och varje supporter, naturligtvis sen välja ut den eller de grenarna som man känner lite extra för. Men jag, och det är ju en av mina huvuduppgifter, det är naturligtvis att hålla ihop bilsporten. Inte bara de grenar som finns idag, vem vet, det kanske finns ett antal grenar som vi inte ens vet om några år.
Mm.
Och de ska också, som jag ser det, vara välkomna in i sporten.
Mm. Absolut. Nu, det har ju inte gått så lång tid det här. Nu när vi spelar in det här så är det söndag, och det är exakt en vecka sedan du blev vald.
Det stämmer.
Har du hunnit ha lite möten med personal och utskott och sånt där för att sätta dig lite grann in i och lära känna människorna i det här?
Absolut, absolut. Nu kan man väl säga då också bara att jag har naturligtvis också, ända sedan jag var liten grabb, varit starkt motorsportintresserad. Jag har tillhör de få som faktiskt var på plats på Anderstorp när Ronnie Peterson körde en gång i tiden. Och det var så jag blev en hängiven motorsportfanatiker, och sen har jag då följt motorsporten både på plats och via media här hemma och utomlands under många, många år.
Men det är ur åskådarfansynpunkt?
Som supporter. Mm. Några gånger har jag fått förmånen att prova på lite former bilkörning och sådana här sponsoraktiviteter, men det har inte resulterat i några större framgångar. Så att
inga kontraktsförslag från något proffsteam?
Nej, de kommer inte direkt här. Mm. När jag körde Formel Ford på Gelleråsen så var jag så där en 11 sekunder från att kvala in som sista man i SM.
Mm.
Sen fick jag reda på min instruktör. Så att jag gör nog mer nytta på annat sätt på svensk bilsport. Så att jag vill säga bara, det var att jag var inte helt okunnig om sporten, och den här processen fram till söndagens val då, den har hållit på sedan förra hösten.
Ja.
Där jag har träffat valberedningen och en del andra människor inom svensk bilsport, och vi har sakta närmat oss den här stämman, och så att jag har fått ganska mycket information, men naturligtvis inte allt om förutsättningar för det här uppdraget. Men jag kan väl säga så här att de här 7 dagarna har väl varit kanske den vecka i livet där jag har fått mest mejl från nya kontakter och även samtal och sms och så vidare. Men det har varit väldigt positiva samtal med förväntningar om att det ska hända mycket saker, och jag har hunnit träffa personalen också ute på kansliet för att planera upp möten, allt ifrån distrikt till olika opinionsbilder inom bilsporten som jag håller på att kartlägga. Det är mycket kvar naturligtvis, och kommer ta tid innan jag har hunnit varvet runt, men mm. Det är en intensiv period som väntar framför mig. Men det har varit så här långt en väldigt positiv och ett varmt välkomnande in i sporten, vilket känns bra.
Mm. Jag skulle vilja säga det också, att personalen på kansliet är ju en värdefull tillgång, och de är alltid väldigt bra att ha att göra med när vi i media kontaktar dem. De är rappa och väldigt hjälpsamma i alla lägen, så att vi kan skicka en hälsning till dem också.
Det låter bra, va? Och naturligtvis så jag märkt också på personalen att det finns en förväntan om att komma vidare här, och sen är det ju så att ett kansli jobbar ju alltid med för små resurser, och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Man kanske inte alltid tänker på det utifrån, men det gäller oavsett om det är affärsverksamhet eller ideell verksamhet. Mm. Så är det.
Mm. Men vi pratade lite grann om anknytningen till motorsport då, men man kan ju säga då att du har ju så att säga inga rötter i någon av de här sportgrenarna speciellt, utan du har varit motorsportsupporter, så du har inte suttit i något utskott eller varit engagerad i någon av grenarna tidigare, utan du är ganska rotlös på det viset när du kliver in i den här rollen.
Ja, och det var ju tidigt så som valberedningen presenterade uppdraget att det var precis det man sökte. Mm. Så att jag tror liksom att det är själva vitsen med att en person som jag hoppar in i det här, att man har inga kopplingar bakåt, varken till det som har hänt, och man har, som du säger, inga kopplingar till någon specifik gren här. Och jag har ju den uppfattningen att de olika grenarna stöder varandra.
Mm.
Inom handel brukar man säga att handel föder handel, och det är därför man har köpcentrum.
Mm.
Det är därför man lägger sig vägg i vägg även med sin värsta konkurrent, för att det stimulerar konsumenten. Jag tror att det är lite samma sak med bilsporten här, att har vi många grenar samlade i ett gemensamt förbund, så hjälper vi och stöder varandra, vi delar på resurser, och jag tror också att intresset från supporterna spiller över sig. Men står man i rallyskolan så är det naturligtvis, är man närmare att prova på en annan gren.
Mm.
När sommaren sen kommer, än om man liksom, det här är någonting helt separat organiserat.
Mm. Absolut. Vi pratade lite grann om liksom bakgrunden, motorsportbakgrunden. Har du någon annan bakgrund inom föreningsliv eller den typen, någon annan idrottsbakgrund?
Ja, jag har ju två barn, en dotter och en son, som både spelar innebandy och fotboll här, och jag är då engagerad i båda dessa idrotter, både på så att säga ren lagnivå som lagledare, men också på styrelsenivå, sitter bland annat i styrelsen för Djurgården innebandy och kämpar i det arbetet naturligtvis med den ideella organisationens problem. Vi lutar oss ju nästan, vi lutar oss helt åt ideella krafter.
Mm.
Entusiaster som satsar tid och energi och oavlönat på att få de här verksamheterna att gå runt. Sista halvåret har ju varit extra kämpigt med total frånvaro av publikintäkter. Därmed svårigheter att få sponsorer och helt enkelt på ekonomi går runt. Så att det är en kamp. Och det är en kamp mot myndigheter. Att få tillgång till lokaler och planer och faciliteter. Och naturligtvis också konkurrens mot andra sporter och idrotter. Så att jag är inte helt oerfaren när det gäller liksom den ideella organisationens vardag.
Mm.
Även om det här självklart är mycket större skala och betydligt mer komplext.
Så är det ju, men samtidigt så ger det ju dig en förståelse för hur under distriktsförbund och föreningar har och driver sin verksamhet, och det kan ju absolut vara nyttigt.
Oh ja, och även om idrotten, eller vad säger motorsporten, är väldigt, en väldigt specifik idrott i och med att den är så utrustningsberoende, så är det ju liksom samma drivkraft i botten. Det här ska vara kul för de som utövar, och det ska vara underhållande för åskådarna och supportrarna, och sen ska det förhoppningsvis ekonomiskt också åtminstone gå ihop.
Mm. Så är det. Det har ju utan tvivel varit ett ganska turbulent år i Svenska Bilsportförbundet på alla sätt och vis, och som du säger, det här har ju varit någonting som har vuxit fram här under kanske närmare ett års tid. Men hur gick tankarna när du fick frågan första gången från valberedningen om att ta över rodret här?
Ja, och det började inte med en diskussion om att direkt gå in som ordförande, utan det började med en diskussion att lite successivt gå in som ledamot och lära mig. Och det var så jag såg det i början här. Sen blev det lite skarpare läge genom att man då önskade ett skifte även på ordförandeposten. Och det är klart att jag hickade till lite av erbjudandets omfattning, men ganska snabbt kom jag fram till att jag har ändå en erfarenhet av själva ordförandeskapet i en stor styrelse. Och jag gissade och är helt övertygad om att liksom detaljerade kunskapen om både sporten och varje enskild gren, den finns i överflöd. Min uppgift är ju mer att samla in den, kanalisera, organisera den och samordna den.
Mm.
Så att ordförandeskapet i en komplex organisation, den är jag inte jätterädd för egentligen, utan det handlar mer om att förstå vad som är viktigt och kanske något mindre viktigt. Det handlar om att få känslomässiga synpunkter och yttringar att bli mer så att säga fakta och sakbaserade.
Mm.
Det är det jag ser som min huvuduppgift i. Nu har vi inte hunnit träffa styrelsen än, men vi ska ha styrelsemöte bara inom 2 veckor. Och, jag hoppas att det kanske blir ett lite annat sätt att jobba inom styrelsen normalt när det kommer in en extern person, inte bara motorsportfolk. Så att, jag hoppas att det ska gå bra och allting pekar på att alla vill ha också ett lite annat arbetssätt.
Mm. Det här att du inte har någon bakgrund inom förbundet eller något av distrikten då, så att säga, hur ser du själv på den? Ser du att det finns en risk att du inte kommer att bli accepterad ute i leden eller tror du att det är övervägande positivt?
Nej, jag är ju medveten om att jag är en outsider. Jag måste ju bevisa att jag har både att mitt arbetssätt kommer vara rätt och jag måste naturligtvis på ett övergripande plan lära mig de viktigaste frågorna inom varje respektive gren. Mm. Det är jag helt övertygad om. Nu är jag ju ganska van, för jag har varit konsult i många år och jobbat inom alla detaljhandelssektorer och det har varit allt från leksaker till dagligvaror till elektronikprodukter. Så att då övar man också upp en vana att ganska snabbt komma in och bedöma en organisation, sortera upp olika frågor i prioritetsordning. Och då hoppas jag ska komma till användning även inom motorsporten.
Mm. Absolut, finns det en fördel av en vana där. Hur ser du på skillnaderna då mellan att jobba inom näringslivet där man kanske har ett ganska tydligt mål i ett vinstintresse kontra den här typen av verksamhet där man kanske ser att målet är lite bredare och kanske lite otydligare nästan?
Så är det. Det är klart att det är skillnader här. Va? Man kan säga att en affärsverksamhet där handlar det mycket om försäljning, expansion, lönsamhet, marginaler och den typen av saker man måste liksom säkerställa. Men jag tror att man kan översätta väldigt mycket över motorsportens värld. Jag menar, målet för styrelsens arbete är ju att popularisera svensk bilsport. På alla nivåer, få fler att bli aktiva, få fler att prova på sporten, men också få fler att komma till tävlingarna och titta, att sitta hemma framför tvn och titta. Det är också ett sätt att utöva motorsport. Så att det här med mål och att sätta upp lite siffror, att vi ska bli så här många fler och vi ska ha så här mycket titta siffror när det är ett tv-arrangemang, det är ju egentligen inte så där jättestor skillnad mot om man driver en butikskedja.
Mm. Nej.
Hunder ramlar förbi butiken spontant och då gäller det att ta tag i dem, se till att de blir regelmässiga kunder och sen ska de bli stamkunder och sen ska de bli till och med ambassadörer som hjälper till att skaffa andra kunder.
Mm.
Likadant är det ju egentligen inom en idrott att någon råkar slå på tvn och se någonting där, kanske inte är så dumt, vad kul att titta lite mer, och sen så gäller det att fånga det intresset och göra ett svagt intresse starkt och gärna livslångt. Att testa motorsport, för mig att ett kompisgäng åker ner och kör hyrkart en gång om året, det kanske kan vara ett första steg. Det är en enkel motorsport och sen gäller det för dem att kanske göra det oftare och sen kanske gäller att få i alla fall några av de där killarna eller tjejerna att verkligen prova på motorsport i lite seriösare skala.
Mm.
Så att det är samma metodik egentligen. Sen är det lite andra variabler som sitter på de här målen.
Mm.
Och man ska komma ihåg att motorsporten är ju i konkurrens varje dag.
Ja, absolut.
Om tv-tittare, om intresse och framförallt när det gäller ungdomar. Och det tror jag är det viktigaste att titta på. Motorsporten har ju lite föråldrats när det gäller liksom utövare och publik. Och här måste vi verkligen se till att pojkar och tjejer i 6-7 års åldern hittar in i sporten.
Mm.
Även om de inte har föräldrar som kanske stöttar dem direkt med en möjlig karriär, så ska de i alla fall få upp ett intresse här. Och här har vi ju till exempel e-sporten som kan vara en sån där låg tröskel in i sporten även för väldigt unga människor.
Mm. Mm. Absolut, att göra en seriös aura kring e-sporten tror jag absolut kan vara en väg framåt.
Absolut, så att
det är många som ser det som bara som dataspel inom citattecken, men det är ju absolut seriös tävlingsform, och vi har ju sett exempel här på till exempel Pavel Korpolinski som var svensk mästare i drifting, som ju kom från e-sportsidan och tog plats i en riktig bil och har ju varit framgångsrik både här i Sverige och senare i Drift Masters ute i Europa, så att det finns absolut möjlighet att komma från den sidan.
Ja, och det är viktigt att man inte ser det här som två isolerade grenar. Som det här ska ju samordnas, och här finns ju fantastiskt spännande möjligheter att förlänga säsonger och utöka antalet tävlingar genom att man också tävlar i e-sport, och man kan kombinera team med både e-sportare och fysiska förare i spännande kombinationer. Så att här är det öppet för kreativa människor att hitta spännande lösningar.
Mm. Och det här tycker jag att SPF faktiskt har varit med framme, för att det har ju varit med på SM-veckan och det har varit lite olika sådana där grejer i e-sport, så att jag tycker absolut att här finns det att bygga vidare på.
Ja, och man ska se allt elände med pandemin och vad det har inneburit för både motorsport och annan sport, så är det faktiskt just e-sporten har ju fått sig ett ordentligt lyft här och gått från någon marginell rörelse till någonting väldigt viktigt och allvarligt. Och till och med, vi har ju till och med haft disciplinfall inom e-sporten för de förare som inte har tagit det här på full allvar och förstått att det här är tävling med samma regler och krav som en fysisk tävling.
Mm. Så är det, och vi kunde ju se bland annat inom racingen då, där vi hade de två stora serierna IndyCar och Formel 1 som hade väldigt olika sätt att hantera det här på, där IndyCar var väldigt seriösa, de körde en serie och det var en riktigt helt seriös genomförd serie, medan jag tyckte att Formel 1 egentligen fjantade bort den där möjligheten genom att bjuda in cricketspelare och gud vet allt vad det var för någonting till det där.
Jag håller med det helt.
Ja, det sänkte ju statusen på det där jämfört med IndyCar, där man höjde statusen på sin rätta serie genom att ha en väldigt seriös e-sport-serie. Så att.
Absolut, va? Och det här är ju spännande att se. Jag vet, första gången jag uppmärksammade just det du tar upp nu, det var ju just när Formel E faktiskt körde ihop professionella gamers och hela seriens förare här. Va? Och där såg man att vilken utmaning det var. Det var ju väldigt roligt att vi hade en förare, Felix, då, som gav de här professionella gamerna en riktig match in på mållinjen.
Mm.
Så att här finns spännande saker att göra i framtiden. Och just det här som du tog upp här, att få även folk att vandra från e-sport in i fysisk sport. Men det måste vi också hjälpa till med och skapa förutsättningar för.
Mm. Där är ju min bild att sportgrenarna är ganska olika. Där dragracingen till exempel under många, många år har drivit en verksamhet med junior dragster, där man börjar när man är ganska liten med, det är ju gräsklipparmotorer i dragsterchassin, och sen så när man kommer upp i nästa nivå som heter modified, då börjar det på gå undan lite grann i alla fall, och sådär att man försöker att fånga upp barn och ungdomar i ganska låg ålder och få in dem i sporten. Och det är ju ett antal ändå som kliver vidare inom klasserna uppåt, så att säga. Och inom kartingen så finns det ju också den där tanken att man går igenom kartingklasserna och kliver upp i racing. Är det där någonting ni kommer att försöka uppmuntra mer från förbundets sida, om vi ser rent till de aktiva och få in fler aktiva och få...
Absolut, och det jag vet ju på ju redan initiativ där, bilsportkontor och så vidare. Jag har inte satt mig in i detaljerna där. Va? Den stora nyckeln i allt det här, det är ju just den ekologiska tröskeln att komma fram. Här sitter ju tyvärr inte förbundet med några trolleriverktyg här, utan men jag tror ändå vi kan göra saker som framförallt får yngre och ungdomar, till och med barn, jag tycker det är härligt att se när de är 6-årsåldern faktiskt tävlar fullt ut. Jag tror att det gäller framförallt kan vi nog få dem att prova på det här också, som sagt, och vi göra vad vi kan här, och det är ju en utmaning för alla från utskott till kansliet att hitta möjligheter att i alla fall den här första klassen inte får kosta för mycket. Sen nu får vi titta lite grann på vem ska ha ansvaret att, så att säga, dra in samarbetspartner och sponsorer och så vidare. Jag tror man måste jobba från både håll, så att säga, både de aktiva klubbarna men också kanske för distrikt och förbundet måste också jobba på det, för att ekonomin är ju tyvärr nyckeln in. Men det är ju inte bara egentligen, det gäller ju även om det är en lägre prislapp, alltså det kostar att ha en ambitiös satsande kille eller tjej i fotbollen till exempel. Det är inte gratis idag.
Nej, verkligen inte. Ett sätt att bygga vidare lite grann på det där är ju att föreningarna får möjligheter att ha lite lånebilar och så vidare. Jag var på besök på Kalix motorstadion för ett par år sedan här och fick förevisat mig att där har man ju ett antal folkracebilar till exempel, som jag är lite osäker nu, men jag vill minnas att de var byggda i samarbete med någon skola, och det gavs möjlighet för ungdomar att prova på. Sådana initiativ är ju jättefina, just för att man inte ska skrämmas bort av den här ekonomiska tröskeln innan man ens har fått prova att köra.
Oh ja, och jag tror just det här som jag nämnde tidigare, att hyrkarten som liksom modell är ju kanske den vägen som man ska slussa in nya, både yngre förare och ungdomar, men kanske också äldre män och kvinnor som vill testa det här i äldre ålder. Jag tror att liksom den verksamheten kan man sen översätta den till, ja, som du nämnde, folkrace och road racing och kanske annan form av motorsport. Det kan vara vägen in. Och förbundet kan kanske göra en insats här genom att samordna och organisera resurserna på ett bättre sätt. Kanske i alla fall skapa finansieringsmöjligheter så att inte så här, man i alla fall behöver slanta upp pengar up front för att skaffa bilar. Men det där är allt sånt där vi får titta på. Där får jag vara lite försiktig med vad jag säger. Utlovar. Jag utlovar egentligen bara att vi ska titta på möjligheterna i första läget.
Men det jag tycker mig höra är i alla fall att du ser en stor vikt av att utveckla möjligheterna och få in fler aktiva. Att det är en av de viktiga sakerna att jobba med.
Ja, jag vet inte hur man använder kraftiga ord, men viktigt. Det är en överlevnadsfråga helt enkelt. Vi vet till exempel från fotboll och innebandyn att vi måste hugga barnen när de är 6-7 år. Annars går de till andra sporter eller andra aktiviteter. Och sen är ju nästa kamp att få då att bredden att hänga med så långt som möjligt upp i åldrarna. Och det är en daglig kamp och en daglig fråga som diskuteras. Och där vi naturligtvis konkurrerar, vi fotboll och innebandy konkurrerar ju kraftigt med handboll och basket som också är väldigt duktiga här.
Ja, vi pratar mycket bredd, men nu kommer vi in lite grann på eliten också, och vi har ju en del elitförare idag. Vi har ju två stycken svenskar i IndyCar till exempel, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson, som väl är vår yppersta elit där. Vi har rallycross, har vi ett antal, och vi har i andra grenar också. Det här med bredden kontra eliten och kunna stötta bägge. Först och främst, ser du att ni har en uppgift att stötta elitsatsningen?
Ja, alltså jag tror på och kommer att jobba för att inte sätta bredd mot elit, utan jag tror att alltså bredden är ju helt nödvändig för att vi ska få en elit. Och att vi fyller på med talanger nerifrån, som vi också så att säga skapar och utvecklar själva. Så det är ingen diskussion. Men jag tror också att för att både rekrytera in intresserade, både förare och supporters, jag tror att, och därmed skapa vidare ekonomiska förutsättningar, så måste vi ha en elit som inspirerar. Så att jag vägrar att säga att det är en konflikt mellan de här två områdena. Utan snarare är det så att både bredd och elit behöver varandra. Det är ju genom ett brett intresse som sponsorer och partners blir intresserade av att stötta eliten. Mycket folk på läktarna när en elitsatsning, men det är där vi ska rekrytera sen de som vill prova på det här.
Jag tycker också att äldre elitförare har en ganska viktig uppgift, och vi ser ju att vi har flera aktiva där idag. Stefan Lillövis Johansson är ju en av dem. Och sådär, att slussa förarna rätt igenom alla de här seriesystemen, om vi tittar på racing då, som är betydligt större och bredare än vad driftingen är, så finns det ju ett antal vägar att gå. Målen är ju någonstans att nå Formel 1 eller IndyCar i många fall. Att man också försöker att behålla de gamla elitförarna inom sporten så att man kan dra nytta av deras kunskaper.
Absolut, och jag vet inte, ibland har jag känslan att kanske skulle det kunna göras ännu bättre, och kanske skulle vi också från förbundets sida kunna vara lite mer aktiva att engagera just de här gamla hjältarna som har ju både kunskap och kontakter. Och jag tycker det där, jag är väldigt avundsjuk på Finland. Jag ska faktiskt försöka att studera lite mer hur Finland gör. De bara pumpar ju ut nya talanger i alla klasser, från racing till rally, rallycross och så vidare.
Mm.
Och vad jag har hört, men det vill jag lära mig mer om, det är ju att bakom det ligger att de här äldre förarna faktiskt finns med i bakgrunden. De stöttar de yngre och även hjälper till att ordna ekonomiska förutsättningar.
Mm.
Det kanske inte har funkat fullt så bra i Sverige, men låt oss titta på det området. Här finns mycket att göra, tror jag.
Mm. Ja, men absolut. Jag som rör mig mycket i olika forum, det är inte bara drifting, jag är som sagt lite intresserad av racing också, men mycket drifting är ju naturligtvis. Jag ser ju att det klagas ju väldigt mycket på förbundet. Det är lite myndighetsstämpel nästan sådär. Och ganska ofta så kan jag tycka att det är oförtjänt också. Att det är lite grann som när man gick i mellanstadiet och klagade på skolmaten. Liksom. Det var bara så det skulle vara. Gud nåde den som sa att lapskojsen i matsalen var god. Liksom. Då blev man ju nästan dagens mobbingoffer. Hur ska man jobba för att förändra den där synen på SBF och att förstå att de medlemmarna och de personerna som är väldigt kritiska mot SBF är ju själva en del av rörelsen, så att säga.
Ja, det där kanske är den både viktigaste och svåraste frågan, och någonting som jag försöker ta tag i omgående. Och jag tror att det är från insatser från två håll som behövs. Dels kan man väl säga då att kommunikationen ut från, så att säga, styrelseförbund mot medlemmarna har kanske inte varit den bästa och den mest frekventa.
Mm.
Och därför har vi sagt att nu ska vi ständigt skriva ut till medlemmarna om hur styrelsen arbetar, vilka frågor som är på tapeten. Vi ska försöka intensifiera samarbetet med både distrikt och utskott, kommittéer och så vidare i första läget. Vi ska också försöka se över organisationen på kansliet och se om vi kan lägga den så att den kan komma närmare organisationen på daglig basis, så att vi mer, det är inte vi och dem utan det är team som jobbar tillsammans. Vi har lite olika roller och kunskaper in i det här. Så att det här är många små saker som måste åtgärdas. Samtidigt så ligger ju lite grann också ansvaret på alla de som är ute och kritiserar förbundet och styrelsen. De måste ju förstå att de har också en roll i det här.
Mm.
Det är väldigt viktigt att man hela tiden tänker, det här jag nu säger eller gör gynnar det svensk bilsport. För jag fram kritiken i rätt sammanhang. För jag fram den med saklighet och med faktaargument och inte bara med känslor. Och sen tror jag framförallt, och det kommer jag ju tjata så mycket jag kan, vi måste titta framåt. Det som har varit, och det finns olika uppfattningar om vad som var rätt och fel och kunde gjorts annorlunda, men det hjälper oss inte, utan det är framåt vi måste titta hela tiden och fokusera på vad gynnar svensk bilsport. Det hoppas jag ska prägla diskussionen.
Mm.
Men det är ingen lätt resa, men jag har redan börjat nu att skicka ut brev och så vidare för att bryta lite grann den här vi och dem känslan och lite grann, jag fick många svar från kända och okända personer inom bilsporten, och de ser lite förhoppningar nu att nu ska vi nog lämna det gamla bakom oss, och sen har ju alla sin lilla hjärtefråga som de tar upp, och jag kan bara säga att jag lovar att lyssna på alla argument.
Mm.
Det kan man ju inte möta alla önskemål, för då skulle Nej. Vi ha hundratals klasser till slut och sprida ut våra resurser på ett sätt som framförallt supportrar inte klarar av att fånga upp. Och nu är det tuffa tider efter coronan, så att vi kanske till och med måste koncentrera oss ännu mer.
Mm.
Men lyssna på alla argument ska vi göra, så länge de är sakliga och faktabaserade. Det kan jag utlova.
Mm. Vi har ju haft ett antal, kanske jag trampar någon på tårna här, men som vi säger utbrytare. Det har ju bildats ett antal, några i alla fall, parallella verksamheter till SPF som utger licenser och står för försäkring och så vidare. Ser du någon möjlighet för er att försöka att skapa en försoning, kanske ett starkt ord också, men mellan, så att ni försöker att få tillbaka de utövarna och de verksamheterna in i SPF igen?
Ja, det är ju min högsta prioritet här, och det är också en av de första frågorna som kommer upp på det kommande styrelsemötet här, med att vi ska gå igenom varenda sån här utbrytarorganisation, försöka analysera varför det hände och sen så fort som möjligt få upp en dialog med dem. Och redan faktiskt har det kommit ett antal mejl till mig direkt från organisationer som verkligen får igång en dialog. Mm. Sen är det ju ofta nere på tekniska frågor. Man tycker att om man gjorde reglementet si så skulle det bli lite billigare. Och så säger förbundet sagt, om jag förstår det rätt, ja, men det har lite säkerhetsmässiga aspekter och så vidare. Och jag kan väl se kanske en liten onödig låsning från båda håll här. Mm. Det kan inte vara så att en topplocks, dimensionerna på topplock liksom inte går att lösa på ett sätt som gör två parter nöjda. Mm. Jag har förstått att det handlar alltså om ganska, trots allt, små frågor. Det enda jag känner att jag är lite orolig för i den här debatten, det är just att det finns lite olika syn på säkerhetsnivåer. Och där är jag nog av uppfattning att här får nog förbundet inte vika ner sig.
Helt enig.
Däremot det sportsliga och hur tävlingar ska skötas, kanske hur prissättningen på licenser och ser ut och allting som har med teknik och bilar. Där tycker jag att jag ska vara flexibel från båda håll och försöka diskutera fram en lösning. Men säkerheten, vill jag nog säga, att den måste vara helig och den måste man lägga åt sidan i alla sådana här. Den kan jag omöjligt, kommer ju aldrig heller att bli en expert på säkerhet, men jag kan ändå se till. Mm. Det finns ett anslag som gör att det här tummar vi inte på.
Nej, det finns sådana experter, jag lovar, som kan det där riktigt bra både inom landet och utom. Men
säkert.
Jag håller med, vi pratar om att göra motorsporten attraktiv, synas i media, synas i sammanhang så att säga. Och att tumma på säkerheten och drabbas av allvarliga olyckor eller till och med dödsolyckor är ju helt kontraproduktivt. Så att det får ju helt enkelt inte hända, så säkerheten måste stå högt på agendan.
Ja. Däremot tror jag alltså att till alla de här frågorna som du nämnde här, jag menar försäkringslösningen, det är självklart att en samlad svensk bilsport kan få en mycket bättre försäkringslösning. Och sen får man kanske differentiera försäkring, vad den ska innehålla i vissa lägen. Men självklart så finns det en skalfördel i det här. Det är lätt att säga att vi hoppar av och startar ett eget förbund. Men jag har ju varit med om samma sak inom detaljhandeln, att grupper har hoppat av. Men väldigt få av dem har ju klarat sig överhuvudtaget. Mm. Och i många fall så kommer man ju tillbaka till fadershuset efter ett tag. Det kanske behövs lite skiften på olika poster, och här har vi ju möjlighet till att jag ändå är ny in i det här. Och ser vi de här innan vi är motorsporten, alltså splitten inom STCC, splitten inom IndyCar för ett antal år sedan, var ju helt förödande för intresset.
Mm. Ja, absolut.
Supportrarna blir konfusa, media blir tveksamma, där vi kan inte bevaka två sporter samtidigt. Postorerna ser ju därmed också att intresset totalt sett minskar, så att det här, en splittring har bara förlorare.
Mm. Ja, så är det absolut, och det ser vi ju lite grann när racingintresset i Sverige för ett antal år sedan var ganska koncentrerat till STCC, då var det ju ett antal guldår där när det verkligen inte fanns några begränsningar alls i vad man kunde satsa på, så att säga.
Nej, och det ska vi ju titta varför de guldåren försvann lite grann, och jag nästan njöt ju när jag gick på STCC-tävlingarna och av hur professionellt det hade blivit på kort tid. Och lite synd då att vi tyvärr är tillbaks några steg. Även om den lite mindre serie vi har i år ser ju trots allt ganska spännande ut. Så att det kan bara gå uppåt.
Ja, Vi har pratat om att se framåt. Hur ser du på motorsportens framtid närmaste tiden, inom 5 år och inom 10 år så att säga? Vad tror du att de stora utmaningarna är, och vad tror du att vi kan då få åtnjuta för stora framgångar så att säga?
Ja, alltså kan man säga, den utmaning som ligger i grunden för allting är naturligtvis att på alla nivåer, förbundet självklart, men också i klubbar och annat, se till att man har en rimligt stark ekonomi. Och inte då lever bara på marginalen och hoppas att det kanske ska gå plus minus noll, utan att man ändå har förmåga att bygga upp en viss form av reserver för till exempel sådana här år som händer i år. Mm. Med oväntade intäktsbortfall. Sen har vi ju några givna utmaningar. Vi har ju pratat mycket e-sport som man inte bara kan säga att det är bara en möjlighet. Det gäller bara att kanalisera intresset på ett rätt sätt och få folk att förstå och klara. Så att det kan bli, tror jag, en drivkraft för även annan motorsport, men det har vi ju avhandlat. Sen har vi en annan fråga, det är ju liksom elektrifieringen av bilen. Mm. Som vi ju står inför här, och jag hoppas ju att motorsporten i Sverige kan vara lite proaktiv i den processen. Inte komma sist och inte hamna på efterkälken, utan att vi kan driva elektrifiering i den takt som vi klarar av. Det här kan ju upp, ja, vi får bort argument som ljudnivåer och utsläpp, vilket gör att vi kan köra tävlingar in i städerna i princip obegränsat om vi bara klarar andra saker. Vi kan kanske knyta helt nya samarbetspartners till oss. Jag menar, jag vet ju sponsorer som bara principiellt sagt att vi stöder aldrig idrott som släpper ut miljöfarliga saker på något sätt. De kan kanske lockas in i sporten igen. Mm. Så att hela elektrifieringen, både på elitnivå men också på breddnivå här, kan vara intressant och bidra till att stärka och utveckla sporten. Sen kan jag väldigt lite om det här, och det är väl så att ingen riktigt kan det här fullt ut, utan här ska vi, tänker jag, att vi ska sätta igång ett utredningsarbete ganska snabbt här och samla in all den kunskap som finns om den här frågan, och också jobba med utskotten och respektive gren att se på vilket sätt påverkar det de olika sportgrenarna. Mm. Och se till att vi liksom får fram en handlingsplan att så här ser svensk bilsport på elektrifieringen, och de här initiativen kommer att komma, och den här tidplanen jobbar vi i alla fall med preliminärt. Mm. Så det är en bit. Sen naturligtvis det är mycket av det vi har varit inne på. Nå ut till storstäderna där man inte har ett trippelgarage med fulla möjligheter att bygga och mäcka bilar, utan då är vi tillbaka till det här med att kunna hyra din tävlingsbil ute på banan kanske. Vi har ju stora grupper i samhället som tyvärr inte alls i närheten av att kunna prova på bilsport på grund av ekonomi och kanske lite kultur. Där har vi ju också ett jobb att göra. Vi har ju fortfarande en stor dominans av män och kvinnor. Vad säger män och pojkar i sporten. Det kommer mer och mer tjejer, och de är duktiga också. Men det ska vi naturligtvis också jobba för att öka. Mm.
Ja, tittar vi där så finns det väl en ganska liten etnisk spridning också när vi tittar i svensk bilsport idag, är min bild i alla fall.
Ja, därför tycker jag det är fantastiskt roligt just att det motsägs ju då av exempelvis han, vår unga talang Dino som kör för Ferrari här. Mm. Eller i alla fall akademin där nere, det är väl ett exempel på liksom att finns bara intresset och passionen, så betyder varken kön eller etnisk bakgrund någonting.
Mm. Ja, en stor talang som vi kommer att få nöjet att följa många år framöver, tror jag. Dino Beganovic.
Absolut, jag tror han kan i sig. Jag ska försöka verkligen att vi kan utnyttja honom också för att sprida intresset för bilsport i bredare och hittills okända kretsar. Mm.
En av utmaningarna som jag ser är ju det här med miljön. Det är ju fler och fler banor som får problem med miljötillstånd, det är bullerdagar, det är höga ljud vid genomdriftningen. drivs ju faktiskt nästan lite mer problem i de lägre klasserna, där det inte är motorljudet som stör, utan det är däckskriket så att säga, någonting man får bort när man kommer upp i klasserna. Så att där tror jag också att förbundet har en roll att försöka stötta, åtminstone de klubbägda banorna, och få kunna behålla sina tillstånd åtminstone.
Ja, och det är ju tyvärr så att alla medborgare, förstår opinionsbildare och även beslutsfattare, förstår ju kanske inte idrotten så att säga viktiga sociala funktion. I fotbollen har vi ju det här, jag vet inte om du känner till det här problemet med Brovallen, alltså där ett fåtal grannar försöker stoppa ungdomsverksamheten i en av Sveriges största fotbollsklubbar. På grund av att de helt enkelt säger sig störas av skrik och applåder. Det är ju väldigt oskyldigt, men likväl där så finns det ju en handfull personer som har drivit det här nu upp i hovrätten och gör allt för liksom att sätta ett prejudikat här, vad det kan få fasansfulla effekter för bara svensk ungdomsfotboll här, att vi inte kan träna efter klockan 8 och det måste byggas bullerstängsel runt varenda fotbollsarena och så vidare. Så det här är ett vidare problem att få acceptans för att idrotten är viktig, och man måste faktiskt i ett samhälle lite grann stå ut med enstaka störningar, och här får vi jobba också lite grann med Riksidrottsförbundet som vi ingår med. Så det här är en stor fråga, och vad vi kan göra från förbunden naturligtvis, jag vet att det har gjorts en hel del kontakter med politiker och myndigheter, och det måste vi naturligtvis fortsätta med så långt vi kan. Nu är ju de kontakterna väldigt mycket kretsande kring corona-effekterna med publik och långt ifrån lösta. Vi har ju till exempel Svenska rallyt som kommer här, och där är ju inte frågan om hur, på vilket sätt publik får komma, är helt löst just nu. Mm. Där är ju fick vi börja jobba egentligen direkt första dagen med den frågan. Så att vi jobbar vi kan här, och här måste ju alla goda krafter samordna sig och hjälpa till, och just det gör ju att dessutom sen hålla på med diskussioner om interna konflikter, det har vi liksom inte tid och råd med.
Nej, så är det absolut. Opinionsbildning, media pratar vi om. Här tycker jag också att SPF faktiskt har varit en bit framåt och legat i framkanten då. Vi pratar lite livestreams till exempel. Vi på Driftzone har ju stöttat driftingutskottet med livestreams ifrån från SM-serierna 2017 och 2019. 2018 var ett annat bolag som hade det. Utskottet har jobbat jättehårt för att få spridare på fler plattformar än bara SPF Play, som är SPFs egen plattform. Vi har kört på Facebook, haft väldigt mycket tittare där och så vidare. Hur ser du på den biten och jobba vidare med det? Känns det som någonting prioriterat och nå ut och göra det lättillgängligt?
Absolut, va? Och det som du säger, här gäller att jobba på många olika kanaler. Jag ser ju på den korta tid jag har varit att det har tagits många bra initiativ. Det sänds från alla möjliga serier här, va? Kanske möjligen är bilden lite splittrad. Man får hoppa mellan olika sådär plattformar. Men vision jag har, utan att kunna säga hur den ska se ut, det är liksom att man skulle kunna samla egentligen all motorsport i en enda plattform. Naturligtvis uppdelat på det som är elit och kräver lite redaktionella inslag, och det som är ren gräsrotsnivå som kanske bara sänds rakt ut på enkla sätt. Men en lite mer samordnat grepp kring det här tror jag är viktigt. Och det är nog så att vi kan inte lita på att SVT intensiv bevakar motorsporten på det sättet man har gjort tidigare, utan vi måste kanske i större utsträckning ta den här saken i egna händer. Sen ska naturligtvis ska vi fortsätta att få ut sändningar i så många andra kanaler som möjligt, men en samlad bilsport tv-app med där alla sporter finns representerade och som är lättillgänglig för tittarna där man inte behöver logga in fram och tillbaks med lösenord hit och dit, utan och sen att hitta en ekonomisk bärighet i det här naturligtvis. Där delar är gratis utan kostnad, men andra delar kanske kostar någonting, men då att man samordnar också mellan grenarna. Jag tror ingen ändå vill, ingen tecknar 10 olika abonnemang. Nej. På streamingtjänster, utan så. Det är bättre att samla ihop det här och sen så får man titta på en ekonomisk modell då. Debiteringsmodell som lite mer samordnad. Och det här, men det här är, jag ser också det att det är lite krångligt och bökigt, men det är också möjligheter. Jag menar, nu försvinner tablå-tvn snabbt från de flesta hushåll och vi tittar i mobiler och på plattor och på ställen och på tider som passar var och en. Och jag satt igår när jag på en middag här var lite tjuvtittade på min mobiltelefon på Indycar här. Det var väl inte så där jättepopulärt bland de övriga, men det är bara ett exempel på att det var i alla fall bättre än att jag tackade nej till middagen och satt hemma och tittade. Så att,
jag har suttit på ett dop och tittat på drifting jag också. Så, att,
ja, så, att, så det här media är lite krångligt, bökigt. Det finns lite tekniska utmaningar, det finns ekonomiska utmaningar. Det här med rättigheter är också lite rörigt och här kan vi kanske... Behöver vi nog rätta upp det där så mycket som möjligt, men framförallt förenkla tittandet och få ner trösklarna. Det är nyckeln i det här. Och det kan ju också vara ett sätt att introducera nya och lite ovanliga sporter in genom att få ihop det i ett sammanhang.
Ja, så är det. Jag kanske inte riktigt håller med om fördelen med att samla allting på ett och samma ställe. Vi har ju tittat lite grann på det här med att nå ut via Facebook till exempel. Att köra en via en kanal och sen, eller via en källa och sen kanalisera ut det på olika så att man kan titta på det ställe där man vill kan vara ett alternativ. Och det är ju så att säga då, att nå ut med bredden men även med eliten och sen så fortsätta då och bearbeta de stora drakarna för eliten. Och det är ju SVT som du säger, men även Viaplay och Viasat är ju en stor aktör på den marknaden naturligtvis.
Så är det. Nej, och jag ska inte på lite vis prata med här. Jag tror på det liksom att det krävs att det är lite ett samordnat initiativ på det här. Va? Och sen tror jag det är samarbeten och utan att föregå någonting så ska vi naturligtvis försöka odla jättebra kontakter både med SVT och Viasat och så vidare. Och se till att de också gärna plockar upp flera sporter i sitt ordinarie tabå. Men jag tror vi kan inte förlita sig på deras initiativ, utan initiativet måste komma från oss. Vi måste kanske hjälpa till och förmedla kontakter och se till att det finns ett bra content så att säga i det här från vår sida. Så att alla goda krafter måste samarbeta.
Så är det. Jag tycker att vi från Driftsons sida har ju haft ett jättefint samarbete med driftingutskottet och vi har ju varit engagerade i deras media under några år nu här och att det verkligen finns en vilja att nå ut. Och för just med driftingen så är det ju en utmaning att vanligt folk vet ju inte vad sporten går ut på. Och där finns det ju väldigt... stora fördelar då med att nå ut till så många som möjligt och nå ut till dem som inte söker på drifting och inte söker rätt på det utan som ser när någon bekant delar på Facebook eller så vidare att man kan få upp ett intresse för
absolut, det. Absolut, och jag menar ni är ju inne i en fas där ni måste lära motorsportpubliken vad det här är för något och här tror jag liksom också samordningen med andra sporter är jätteviktig, liksom att ni visar upp er i kanske då lite bredare och äldre sportgrenar i så många sammanhang som möjligt. Och också att vi liksom, ni finns med i samma media som visar annan bilsport, där finns ni också. Ja, och så får vi lösa liksom vem som gör vad och hela rättighetsbiten, det går ju att hantera. Men samordningen är viktig här, det samlade greppet.
Så är det. Ja, det var väl det jag hade tänkt mig att vi skulle diskutera. Har du något slutord, någonting som du känner att du inte har fått dela med dig av?
Nej, det är inte mer än att som sagt var jag kan mer eller mindre om de olika grenarna och jag får tyvärr med att driftingen är ett område som jag inte kan så mycket om, men jag ser framför mig att få lära mig mer om det och jag hoppas att drifting aktiva och utskott och alla de som är involverade verkligen känner sig som en integrerad del av svensk bilsport transporter, och så utifrån det så ska vi utveckla och samordna och stärka varandra. Det är väl mina slutord.
Ett jättetack till dig, Magnus Bertling, för att du ställde upp i den här intervjun i Driftpodden.
Ja, tack själv. Det var jättekul att vara med, och ni var nästan av utskotten. Det som den gren som var snabbast ut och kontaktade mig, så att jag uppskattar också initiativet ni tog här.
Ja, men med det så säger vi tack så mycket, och så hoppas vi att vi ses och hörs vidare ute på banan.
Absolut. Jag ser fram emot det. Tack så bra. Och fortsatt trevlig söndag.
Detsamma. Hej.
Tack, tack. Hej, hej.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Följ oss gärna på sociala medier. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Medverkade idag gjorde Magnus Bertling. Programledare var Christer Hägglund. Driftpodden är en produktion från Driftzone, och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.